الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Författaren säger i kapitel 40 under Bab al-Zuhud, och han berättar här från Abu Huraira radiyallahu anhu, och han säger först kapitlet vad som har berättats beträffande att sann rikedom är att vara rik i sitt hjärta. Och han berättar här en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: ليس الغناء عن كثرة العرض إن ولكن الغناء غناء النفس. Sann rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i sin själ eller rik i sitt hjärta. Och denna hadith är autentisk. Och alla hadither vi läser är inshallah autentiska. Enligt Sheikh Albani och de som är svaga sorterar vi bort. Så i denna hadith så säger profeten a.s. att rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i sitt hjärta. Och det här kallas på arabiska för al-qana'a, att vara nöjd med det man har fått, att vara nöjd med det Allah har gett dem. Allah subhanahu wa ta'ala har med sin vishet delat ut rikedomar och ägodelar till folk i enlighet med vad som är bäst för folk. Vissa människor har fått lite för att det är bättre för dem. Skulle de få mera så skulle de gå över gränsen. Och vissa människor har fått mera, för skulle de få mindre så skulle de gå över gränsen, och så vidare. Och alla prövar folk med rikedom och fattigdom. Livet går upp och ner. Men här så nämns det att rikedom i slutändan är inte att äga mycket saker. Det är inte den som har mest bilar och mest pengar på banken och så vidare. Utan rikedom är att vara rik i hjärtat. Och hur är man rik i hjärtat? Jo, man är nöjd med det Allah har gett en. Du är nöjd. Du tänker, alhamdulillah, Allah har gjort mig till muslim. Jag har tak över huvudet. Jag lever i ett säkert land. Jag har mat på bordet. Jag har rent vatten att dricka. Alhamdulillah. Och det här är någonting väldigt fint. Att muslimen är tacksam för det han har fått. Och den som är tacksam för det han har fått har den här rikedomen i hjärtat. Till skillnad från den som kanske har pengar och har rikedomar, men inte är tacksam. Den här personen är i verkligheten fattig. Så som profeten Muhammad a.s. berättade i en väldigt, väldigt fin hadith, som också nämns senare i den här boken. Där så säger profeten a.s. att den som har det här världsliga livet som sitt mål, den som bara tänker på dunja, kommer Allah att ge fattigdom i hjärtat. Och Allah kommer att göra saker och ting svårt för honom i det här livet. Och i slutändan så får han bara det som är skrivet. Medan den som har nästa liv som sitt mål, kommer Allah att ge rikedom i hjärtat. Och Allah kommer att underlätta för honom. Och dunja, det världsliga, kommer att komma till honom trots att han har vänt sig bort från det. Så har vi två sorters människor. Den som har dunja som sitt viktigaste mål, det här världsliga livet, att samla på sig pengar och att få makt och liknande saker, och han glömmer bort nästa liv och paradiset. Det viktigaste är dunja. Han straffas med att han aldrig blir mätt. Han får aldrig nog. Girigheten har inga gränser. Och Allah gör det svårt för honom. När han får problem i livet så kan han inte handskas med dem. Och det blir bara svårt och det faller inte på plats. Och i slutändan, han kämpar dag och natt och är en slav till det här världsliga livet och till pengar och allting. Men han får i slutändan bara det som Allah har skrivit att han skulle ha fått. Inte en krona mer. Men den som har nästa liv som sitt mål, kommer Allah att ge rikedom i hjärtat. Han kommer vara tacksam och vara nöjd med det han har fått. Och Allah kommer att underlätta för honom. Får han problem i livet så vet han att det här är från Allah, det här är en prövning. Och det här inshallah är något som höjer mig nästa liv, något som förlåter mina synder och så vidare. Så han tar problemen mycket lättare. Och Allah hjälper honom också. Och han får från dunja. Han vänder sig bort från dunja. Han bryr sig inte mycket om rikedomar och hit och dit. Men den jagar honom. Den kommer efter honom. Han vänder sig bort från den, men den kommer efter honom. Varför? För det är skrivet vad han ska få. Och det som är skrivet måste han få. Så subhanallah. Otroligt viktigt, ja ikhwan, att man inte är en slav till det här världsliga livet. Och att man är tacksam med det man har fått. Att man är nöjd med det man har fått. Och därför nämnde profeten alaihissalam i en annan hadith att en person som vaknar upp på morgonen och han är mu'afa, alltså han är skonad från problem och sjukdomar och han är i säkerhet, han har sin iman, det är som att hela dunja har öppnats för honom. Han är en av de lyckligaste på jorden, så man ska vara tacksam för det man har fått. Och därför brukade också profeten alaihissalam säga att kolla inte på dem som har det bättre än er, alltså världsligt, utan kolla på dem som har det sämre än er, för det kommer hjälpa er att uppskatta det ni har fått. Det kommer hjälpa er att vara tacksamma på de ni'ma som Allah har gett er. Det är en väldigt fin sak att tänka på. Och även psykologiskt, om du hela tiden kollar på de som har det bättre än dig, de som är rika och de som har status och de som är så mycket vackrare än dig och allting, så kanske du känner att nej, men jag är så dålig och jag har så lite och livet är så tråkigt och så vidare. Nej, glöm bort dem. Kolla istället på de som har det sämre än dig. Kolla på mannen som sover på gatan, som har sjukdomar, som kanske inte kan gå, som kanske inte kan prata, den som ligger förlamad, den som är urfattig och så vidare. Den som inte Allah har gett den rätta förståelsen, Allah har inte vägrat honom till islam och så vidare. Så kommer du uppskatta att Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig det goda du har fått. Du kommer vara tacksam för det goda Allah har gett dig. Ja. Sen så säger författaren Bab Maja'a fi akhdi al-mal, kapitlet vad som har nämnts beträffande att ta pengar eller att få pengar. Och han berättar här från Khawla bint Qais att hon hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: inna hadha al-mal khadiratun hulwatun. Dessa rikedomar eller dessa pengar är gröna och de är söta. Den som tar dem med rätt kommer att välsignas i det han har tagit. Och det finns de som ger sig in i det han önskar, men det är inte hans pengar, det är Allah och profetens pengar. Det här kommer inte att vara någonting annat än eld för honom på domedagen. I denna hadith så nämner profeten a.s. hur folk förhåller sig till pengar på två olika sätt. Han nämner först och främst att pengar är en prövning. Pengar och rikedom och egendom är någonting som människan i sin natur tycker om. Kalle, väl tuhibbuna, vad säger alla? Tuhibbuna al-mala, jemma, ni tycker om. Hubben jemma, ni tycker om pengar otroligt mycket. Det ligger i människans natur. Och profeten al-Islam han sa att om Bani Adam, om människan skulle ha en dal av guld, eller två dalar av guld, så skulle han önska en tredje. Två dalar fyllda med guld, så skulle han önska en tredje. Människan är så i sin natur. Förutom de som Allah har skonat. De som är nöjda med det de har fått. Och profeten al-Islam han sa att varje umma, varje samfund har en fitna, en prövning. Och den här ummans fitna är pengar. Så pengar kan vara någonting som gynnar människan mycket om han använder dem på rätt sätt. Eller det kan vara något som skadar människan om han missbrukar dem. Så här så sa profeten al-Islam att pengar, eller dessa pengar, är gröna och söta. Och araberna använder ordet grönt för att berätta att någonting är vackert. Någonting är yani, lockandes. Det kanske inte finns så mycket grönska på arabiska halvön. Men i alla fall, yani, grönska är någonting vackert. Så någonting som synen njuter av att se. Och det är det, även när du går ut och på en grön äng och du ser grönska, det är någonting vackert för synen. Så dessa pengar är gröna och de är söta. Någonting som också själen njuter av att ha och handla och konsumera och så vidare. Och sen så nämnde han att det finns de som då får pengarna på rätt sätt. De kommer alla att välsigna i det de har fått. Och här är viktigt att tänka på. Allah kommer på domedagen att fråga dig: hur har du fått dina pengar? Hur har du tjänat dem och hur har du spenderat dem? Var det på halal eller haram? Taib. Så det finns de av folk som tjänar sina pengar halal och spenderar dem halal. De har ett jobb som är tillåtet och tjänar pengar på det här tillåtna sättet. Och spenderar sen pengarna på någonting som är tillåtet. Och sen finns det de som tjänar pengarna på ett förbjudet sätt och spenderar dem på ett förbjudet sätt. De här kommer att stå till svars på domedagen. Så här nämndes att den som tjänar pengar på ett tillåtet sätt kommer Allah att välsigna i hans pengar. Han kommer få baraka i sina pengar. Allah kommer välsigna honom och pengarna kommer att räcka till och de kommer att gynna honom och stanna kvar längre. De kommer att öka. Medan den som då tar pengar på ett förbjudet sätt förlorar denna baraka i sina pengar. Och det nämndes här att de som bara tar det de vill, alltså pengar som kanske inte är tillåtna, som egentligen tillhör Allah och profeten. Och då säger ulema här, det här betyder pengar som tillhör staten, alltså den muslimska staten, som ska ges till andra som han inte är berättigad till. Dessa pengar har han ingen rätt att ta. Och det händer ibland, eller tyvärr väldigt ofta nu, att vissa kungar och presidenter och sånt tar folkets pengar i orätt och ger det till sina nära och kära. Det här kommer de att stå till svars på domedagen. Och då så sa profeten alaihissalam: "Laysa lahu yawm al-qiyama illa an-nar." Finns inget annat som väntar på domedagen än eld. Så man ska vara försiktig med vad man tjänar sina pengar ifrån. Och det är från domedagens tecken, min alamat as-sa'a, att det kommer att komma en tid där folk inte bryr sig om hur de har tjänat sina pengar. La yabalu al-mar min ayna akhadha al-mal, amin halal amin haram. Personen bryr sig inte var pengarna kommer ifrån. Är de halal eller haram? Och det här är någonting vi kan se idag. Att tyvärr många av våra bröder, muslimer, bryr sig inte om var pengarna kommer ifrån. Finns muslimer som har affärer, som säljer alkohol, cigaretter, griskött. De bryr sig inte. Pizzeria, de säljer gris. Ännu värre, vissa muslimer äger diskotek, eller hur? Äger barer och så vidare. Och de tänker att yani, det som är halal, det är det jag får i fickan. Alhamdulillah, jag har tjänat pengar, det är halal. Alas. Och så kan man inte tänka. Det är fel. Vissa muslimer, audubillah, säljer narkotika. Tyvärr. Och det här är någonting som inte accepteras. Allah subhanahu wa ta'ala, han är tayyib. Han är god, han är ren. Och accepterar bara det som är rent. Det som är smutsigt och haram accepteras inte av Allah subhanahu wa ta'ala. Så dessa pengar finns det inget gott i. Och de leder bara till olycka i slutändan. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa: om en kropp näras och växer på haram, så är elden mer berättigad till hans kropp i nästa liv. Eller den kroppen som är uppvuxen på haram och har växt på haram kommer att gå till elden i nästa liv. Så man ska akta sig för att äta det som är haram, det som är stulet, det som man har lurat till sig och det som man kanske har köpt med förbjudna pengar. Ja. Och sen så nämner författaren i nästa kapitel, och han säger bara bab, alltså kapitel, som då hör till nästa kapitel. En hadith som berättas från Abi Huraira, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ska ha sagt: må Allah förbanna den som är slav till pengar, eller den som är slav till guld och den som är slav till silver. Och denna hadith är inte autentisk, den är inte sahih. Men jag nämner den ändå för det finns en liknande hadith som är sahih. Och då så sa profeten a.s. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Till slutet på hadithen. Att personen som är slav till pengar och guld och kläder och liknande är en förlorare Han är taisa, han är låg. Han är en förlorare. Den som är slav till dessa världsliga saker. Och det finns, och den hadithen är sahih. Och det finns tyvärr folk som har den här egenskapen. Att de är slav till dunja. De är slav till pengar. Det är inte de som styr pengarna, utan pengarna styr dem. Och det har blivit som en, yani ett mål i det här livet. Och det är någonting som då är helt fel. Sen säger författaren i nästa kapitel att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma dhi'bani ja'iyani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirs al-mar'i 'ala al-mali wa sharaf li dinihi." I denna hadith sa profeten alaihi wasallam att få hungriga vargar som skickas på en flock med får, och i vissa hadither som skickas på en flock med får i hagen, är lika skadligt som jakten på pengar och makt är för en persons religion. En gång till, och det här är en liknelse som är väldigt lätt att förstå för alla människor. Två hungriga och svältande vargar som skickas in i en fårhage är lika skadliga, alltså för fåren, som jakten och strävan efter makt och pengar är för muslimens religion. En muslim som strävar och kämpar efter makt och pengar, det är hans viktigaste mål. Det här är så otroligt skadligt för honom, för hans religion. Lika skadligt som det är att skicka in två hungriga vargar i en hage med får. Vad händer? Kan ni se det här scenariot framför er? Vad kommer vargarna att göra? Tänk er att de går in i fårhagen på natten. Hur tror ni fåren kommer vara på morgonen? Hälften är uppätna och hälften är skadade, och det är kaos överallt och blod och allting. Ja, ni dör de inte, så har de i alla fall skadats. Och samma sak är det med våran iman, våran religion. Den tar så otroligt stor skada av den här strävan efter makt och pengar. Yani ingen kommer undan, eller sällan så kommer någon undan utan att ha skadats från den här besattheten att uppnå makt och pengar. Och det här är någonting vi kan se. Kolla på muslimska länder. Kolla på dem som kämpar efter makt och pengar. De som vill vara president och kung och så vidare. De gör det ibland på bekostnad av att döda andra människor. Eller hur? Döda en muslim som är från de värsta av synder. Och det här är utan tvivel någonting som förstör hans religion. De kämpar efter pengar. Och tar pengar på förbjudna sätt. Fyller sina konton medan folket svälter. Och det här är också någonting som förstör hans religion. Så den här strävan fanns inte hos sahaba. Sahaba var inte slavar till dunja. De var inte ute efter makt. När man sa till sahaba: "Du ska styra den här staden. Du ska vara i Sham och du ska vara i Irak" och så vidare. De ville inte. Det var inte deras mål. De ville stanna i Medina och dyrka Allah och lära ut kunskap och så vidare. Men de var de bästa människorna. Så amiren sa: "Ni ska styra." Khalas. Då hade de ingenting annat val än att lyda amiren. De ville inte ha makt. Och profeten alaihissalam, han har sagt att vi ger inte makt till den som vill ha makt. Den som strävar efter makt är inte passande för att styra muslimerna. Och han sa också att den som ges makt utan att fråga kommer Allah att hjälpa. Men den som strävar efter makt och sen får makten kommer att lämnas till sig själv. Tayyib. Så strävan efter makt och pengar och den här besattheten efter makt och pengar förstör människans religion. Så som vargarna förstör och dödar dessa får. Och den här hadithen finns det en hel bok i förklaringen på, av Ibn Rajab al-Hanbali. Han skrev en hel bok i förklaringen på den här hadithen. No. I nästa kapitel så säger författaren då bab kapitel, och han nämner hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihissalam låg och sov på en matta som var gjord av palmblad. Och när han ställde sig upp så såg man märkena från den här mattan på kroppen. Och då så sa Sahaba, ya Rasulullah, kan vi inte göra en säng till dig? Kan vi inte fixa en riktig säng till dig? Och då så sa profeten alaihissalam, mali walid dunya, vad har jag med det här livet att göra? Jag är i det här livet som en förbiresande människa som sätter sig under ett städ, under ett träd för att ha skugga, och sen fortsätter jag min resa. Och den här hadithen då, sahih. Så i den här hadithen så finner vi hur profeten Muhammad alaihissalam levde väldigt simpelt. Vad var hans säng för någonting? Det var en matta av palmblad. Och ni vet att palmblad är väldigt sträva och hårda när de har torkat. Eller hur? Har ni sett de här som beduinerna brukar använda? De mattorna och fläktar som är gjorda av palmblad. Någonting sånt låg han och sov på, väldigt simpel. Han hade en kudde, alaihissalam, som var skinnfylld med någonting. Så att han lutade huvudet mot. Så här tyckte sahaba synd om honom. Så, ja Rasulullah, ni kan vi inte göra en säng till dig? Och vad sa han då, alaihissalam? Mali wali dunya. Vad har jag med dunya att göra? Vad bryr jag mig om det världsliga livet? Det här bryr mig inte om en säng eller någonting sånt. Alltså jag har ett viktigare mål. Jag är i det här livet som en förbiresande människa. Som rider och sen kommer jag till ett träd, jag sätter mig under skuggan och fortsätter min resa. Så är jag i det här livet. Han var inte en person som ville vara bofast här, utan han strävade efter det kommande livet. Det här livet är kort. Det här livet kommer ta slut om några dagar. Och då ska vi in i nästa liv som är en evighet. Så hur mycket man än har i det här livet så är det ingenting jämfört med nästa liv. Och hur lite du än har i det här livet så har du inte förlorat någonting. För det här livet är i slutändan inte värt någonting alls. Och profeten Muhammad alaihissalam har illustrerat detta. Han har sagt att bara den sista mannen som går in i paradiset, han får som 10 stycken dunja. Hans rike är lika stort som den här jorden 10 gånger. För sig själv. Det är hans plats i paradiset. Och han får önska vad han vill i all evighet. Det här är den sista mannen i paradiset. Som 10 stycken dunja. Tänk er själva, 10 stycken dunja. Hela jorden 10 gånger. Själv. Och ta bort haven också. Bara mark. Och det är inte som marken här, utan marken gjord av saffran och diamanter och guld och slott och allt möjligt. Överallt. Som halal. Och sen allting annat som finns i paradiset. Mashallah. Så profeten alaihissalam sa att han var i det här livet som en resande människa. Och det är så muslimen ska vara. Och profeten Muhammad alaihissalam gav ett väldigt fint råd till Abdullah bin Umar. Han tog honom i axeln och sa, kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Var i dunya som en resande, eller som en främling, eller som en förbiresande människa. Var i det här livet som en främling. Ni vet, en främling känner sig aldrig riktigt bekväm. Eller hur? När du reser någonstans och du är i en annan stad så känner du dig inte bekväm. Vad säger man? Borta bra men hemma bäst. Eller hur? Det finns ingenting som hemma. Så man ska vara i det här livet som en främling. Man känner sig inte riktigt bekväm och slappnar inte av. För man vet att ens riktiga destination och ens riktiga liv är i nästa liv. Eller som en förbiresande människa. Man är här som en resande. På en färd som har ett mål och en destination. Och det är paradiset. Nej. Sen så nämner författaren kapitel där han berättar hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu. Som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, ar-rajulu ala dini khalilihi. فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Här så sa profeten alaihissalam att en person är på religionen eller på vägen av sin vän. Så låt han kolla vem han tar som vän. Denna hadith handlar om vänskap. En person är på vägen och på beteendet av sin vän. Så låt han tänka efter och reflektera över vem han väljer som vän. Vad har den här hadithen med zuhud att göra? Vad har den här hadithen med avhållsamhet i dunya att göra? Jo, man blir påverkad av sina vänner. När du sitter med folk som bara pratar om dunya och vars viktigaste mål är det här världsliga livet, makt och pengar och kvinnor och bilar och jag vet inte vad, så kommer du att bli påverkad. Och du kommer att tänka som dem. Men när du sitter som folk, när du sitter med folk och vänner som talar om paradiset, om Allah, domedagen, att klara sig undan helvetet och så vidare, så kommer du att bli påverkad och du kommer att tänka som dem. Så därför ska man tänka på vem man tar som sällskap. Och därför gav också profeten Ali Islam en väldigt fin liknelse, där han sa att liknelsen av det goda sällskapet är som en parfymförsäljare, en man som säljer parfymer. När du kommer till honom kommer du antingen att köpa en parfym, eller du kommer få parfym, eller du kommer åtminstone att få som ett prov. Han kommer att spraya parfym på det eller någonting sånt, och du kommer att lämna honom och dofta gott. Det här är liknelsen av den goda vännen. Och liknelsen av den dåliga vännen är som en smed som jobbar med metall. När du går till honom kommer han antingen att bränna hål på dina kläder, och gör han inte det så kommer du åtminstone att lämna honom och du kommer att lukta äckligt, för röken kommer på dina kläder. Vad är det profeten Al-Islam vill säga med denna liknelse? Jo, att det goda sällskapet kommer att påverka dig positivt. Hur som helst, mycket, mellan eller lite. Det dåliga sällskapet kommer att påverka dig negativt, mycket eller lite, och det går inte att komma ifrån. Så därför är det väldigt viktigt att tänka på vem man tar till vän. Och speciellt i den här tiden, och speciellt i det här landet. Vi har sett många muslimer som har tagit dåliga personer till vänner. De hänger med folk i centrum som kanske säljer narkotika och gör brott och liknande, och de blir likadana. Eller hur? Och så är det. Man är som sin vän. As-sahib sahib, som araberna säger. Vännen drar till sig. Och man blir påverkad, och det går inte att komma undan. Ja. Och Al-Ghazali, han säger att al-taba' majbulatun ala tashabbuh. Människans natur dras åt, eller det ligger i människans natur, att efterlikna och härma och ta efter. Det ligger i vår natur att vi tar efter. Och så säger han bal yasriq at-tab' min haythu la yadri. Du tar åt dig andras egenskaper utan att ens förstår det. Yani, och det, wallah, det är så sant. Jag läste den här meningen. Ibland vi bor i Sverige, eller vi, inte ibland, vi bor i Sverige. Och man tar ibland åt sig. Och man tar efter vissa egenskaper som icke-muslimerna har i det här landet. Omedvetet. Så märker man, subhanallah, jag gör så här som de gör. Vilket jag tyckte var fel för några år sedan. Och så är det, subhanallah. Det här bevisar yani, vikten av att vara i ett gott sällskap. Att bo i ett fint samhälle. Vara omgiven av bra vänner. Och att bojkotta och lämna dåliga människor. För wallahi, de kommer att påverka dig negativt. Så tänk på vem ni tar till vem. Sen så säger författaren kapitlet vad som har berättats beträffande liknelsen av människan, hans barn, familj och egendomar och gärningar. Och han nämner här hadith Anas ibn Malikin radiyallahu anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Yatba'u al-mayyita thalathatun aw thalathun, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Här sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att tre stycken saker följer människan när han har dött. Tre stycken saker följer människan till graven. Två går tillbaka och en stannar kvar. Vad är det som följer människan i graven? Hans familj, hans egendom och hans gärningar. Familjen och egendomen går tillbaka och gärningarna stannar kvar. Gärningarna stannar kvar. Ja, när vi lämnar det här livet och begravs, Så följer familjen med till begravningen. Och ens egendomar, vissa lärde sig det betyder ens tjänstefolk. För förr i tiden så ägde man slavar och liknande. De följer också med på begravningen. Familjen och det man äger går tillbaka. Och det enda som stannar kvar med dig i graven är dina gärningar. Det du har gjort i det här livet. Och det här också nämns i den kända hadithen. Hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade om vad som händer när man dör. Och ni kanske har gått igenom den hadithen med Josef. Och där berättas det att när man ligger i graven. Och änglarna har gått. Om man är en bra människa så kommer en man i skepnaden av en vacker man. Som har ett lysande ansikte, vackra kläder och han doftar gott. Och då så säger mannen i graven, vem är du som kommer med det här yani, glada budskapet eller glada ansiktet? Och då så säger mannen, jag är dina goda gärningar. Och yani, glada nyheter för vad du gjorde och så vidare. Medan den dåliga personen, eller kafir, till honom kommer en man som är ful med mörkt ansikte och doftar äckligt. Och då så säger mannen typ, vem är du som kommer med dessa dåliga nyheter? Och han säger, jag är dina dåliga gärningar. Så det enda man har med sig i graven är det man har gjort i det här livet. Spelar ingen roll hur rik du var. Spelar ingen roll hur mäktig du var. Du dör som alla andra. Och det här tänkte jag på igår. Jag vet om ni såg Saudiarabiens kung hade dött. Någon som såg begravningen? Man gjorde salat för honom som vilken man som helst. Det fanns ingen speciell salat för kungar. Det var vanlig salat i janazen. Han var inlindad i vita tyg som vilken man som helst. Det var inget speciella tyg. Och han begravdes i jorden som alla andra människor. Ingen speciell begravning. Vad hade han med sig i graven? Hade han med sig sina rikedomar och slott? Han hade med sig det han har gjort bäst. Det är bara mellan honom och alla. Och så ska vi alla lämna det här livet. Det enda vi har med oss i graven är det vi har gjort i det här livet. Och denna hadith ska få oss att förbereda oss på att göra goda gärningar. Förbereda oss för den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och den dagen vi ska se våra gärningar. Allah musta'an. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren kapitlet vad som har berättats bekräftande eller vad som har berättats gällande att äta för mycket. Gällande att äta för mycket. Och här berättas det från en sahabi som heter Ma'di Karib radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga ma mala'a adamiyun wi'an sharra min batnin bihasbi ibn adam ukalat yuqimna sulba فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. I denna hadith så säger profeten alaihissalam att aldrig har människan fyllt en värre tillbringare än sin mage. Aldrig har människan fyllt någonting värre än sin mage. Det räcker med några tuggor som får hans rygg att stå. Men om han känner att han måste äta mera, så låt han fylla sin mage med en tredjedel mat och en tredjedel dryck och lämna en tredjedel till luft, alltså tom. Och denna hadith är sahih. Här så nämner då profeten alaihissalam att man inte ska äta för mycket. Människan ska inte äta för mycket. Och att det värsta människan har fyllt är sin mage. Det sämsta du kan fylla är magen. Och vad har det här med zuhud att göra? Det är inte passande för en person som vill ägna sin tid åt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och personen som vill ha ett mjukt hjärta att ständigt äta sig mätt. Och att vara som en slav till mat och lägga all fokus på mat. Utan en muslim äter lätt. Och vi kommer att komma tillbaka till nyttorna av det senare. Och sen så nämnde profeten alaihissalam att det räcker med att man äter några tuggor, luqamat, som får ryggen att stå. Som får det att gå. En ät lite som får ryggen att stå. Att du klarar av att göra dina vardagliga sysslor. Och vad som är utöver det är onödigt. Men om du känner att du måste äta extra. Vad är då äta extra? Jo, att fylla magen med en tredjedel mat. Tajib. En tredjedel dryck och ingenting mer. Subhanallah. Och jag tror att vi alla har inte riktigt lever upp till den här hadithen. Och det är något väldigt viktigt att tänka på. För att äta för mycket ger människan ett hårt hjärta. Att äta för mycket gör människan tung och gör människan trött. Eller hur? Hur ofta äter vi inte så mycket att vi bara lägger oss på soffan och sen kan vi inte röra på oss nästan. Alla måste. Fast du inte är så trött, du blir trött av maten. Alla måste. Det här är någonting negativt. Och det kom en gång en man till profeten alaihissalam. Och han hade precis blivit muslim. Han åt jättemycket innan han blev muslim. Och sen när han blev muslim och åt med profeten alaihissalam, sa han bismillah. Och åt lite. Så sa han ja Rasulullah, innan brukar jag äta 7 gånger mer. Eller mycket, mycket mer. Och då så sa profeten alaihissalam, muslimen äter i en mage medan icke-muslimen äter i 7 magar. Det vill säga muslimen äter mindre och de som inte är muslimer äter mer. Säger du bismillah så får du baraka i maten. Allah välsignar din mat. Och det räcker med att äta lite. Så det är en egenskap som man ska tänka på. Och en man rapade en gång. Han hade ätit mycket och rapade bredvid profeten alaihissalam. Och då så sa profeten, låt bli att rapa, för de som är mättast i dunja är hungrigast på domedag. De mättaste i det här livet är hungrigast på domedag. Och alla dessa hadithier tyder på samma sak, att man ska inte äta för mycket. Och sen har vi också en annan aspekt varför man inte ska äta för mycket. För att det är skadligt för hälsan. Och de lärde nämner att grunden och källan till alla sjukdomar börjar nästan från magen. De som ständigt äter sig mätta och överkonsumerar kommer att bli sjuka. Och det här kan man se. Att folk är otroligt sjuka i de här, vad kallas de för, i den första världen. Välståndssamhällena som USA till exempel. Där så otroligt många lider av sjukdomar som är relaterade till dåliga matvanor. Allting är big size och super size och extra large, super size hit och dit varenda dag. Och de blir överfeta och sen får de hjärtsjukdomar, blodtryckssjukdomar som leder till det ena och andra, diabetes som leder till det ena och andra och så vidare. Så sjukdomar kommer från det här med att äta för mycket. Och hälsa är att, finns i att äta lite. Vill du vara frisk och stark och pigg och leva länge, ät mindre. Och därför så säger man på arabiska att vi muslimer är ett folk som inte äter tills vi blir hungriga. Och vi slutar äta när vi fortfarande är hungriga. Det här är bästa rådet för de som vill vara friska. Ät inte om du inte är hungrig. Det händer ibland att vi äter bara för att det är kul. Du var hemma och käkade och så gäller vi att käka en pizza. Okej. Okay. Eller hur? Men du är inte ens hungrig. Nej, käka inte. Låt bli. Och när du äter, försök att sluta äta innan du är hungrig. Innan du är mätt. Sluta äta innan du är mätt. Då inshallah kommer du att bli frisk. Och vad som också vittnar till detta är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ät, drick och slösa inte. Än att äta mer och dricka mer än behovet är att slösa. Så det här är grunden till hälsa. Att inte äta för mycket. Ja. Vi tar ett till kapitel. I nästa kapitel så säger författaren Bab ma ja'a fi riya wa sum'a. Kapitlet vad som har nämnts beträffande ria, ögonkänneri och ett sum'a, att kämpa eller sträva efter rykte. Och här kommer författaren att nämna 2 stycken hadither som handlar om ria, vilket är en väldigt, väldigt dålig egenskap som varje muslim ska försöka att rena sig själv ifrån. Ria är att visa upp sig när det kommer till religionen, att vara en ögontjänare, att du ber för att folk ska se att du ber, du ber inte för Allahs skull, eller att man läser Koranen eller skänker pengar eller gör någonting i religionen bara för att visa upp sig och inte för Allahs skull. Och det här är någonting väldigt, väldigt farligt. Och sådana gärningar accepteras inte hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepterar bara det som utförs uppriktigt för hans skull. Eller hur? Allah accepterar inte det som utförs för någon annan. Och författaren nämner här en hadith från Abi Sa'id, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Men yura'i yura'i Allahu bihi, wa man yusammi' yusammi Allahu bihi." Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man la yarham an-nas la yarhamuhu Allah." I denna hadith så säger profeten alaihi wasallam att den som vill visa upp sig kommer Allah att visa upp, och den som vill bli hörd kommer Allah att låta höras. Och så sa han att den från folk som inte har barmhärtighet, som inte är nådig, kommer Allah inte heller att vara nådig emot. Så den här hadithen nämner tre stycken meningar. Den första är att den som vill visa upp sig kommer Allah att visa upp. Inni Allah kommer att avslöja honom. Allah kommer att avslöja honom. Och det har nämnts i en annan hadith att profeten a.s. han sa att Allah subhanahu wa ta'ala säger till dessa människor på domedagen: de som gjorde goda gärningar för andra, gå till de som ni visade upp er för och hämta er belöning. På domedagen, gå till de som ni ville visa upp er för och hämta er belöning. Finns det någon belöning att hämta oss människor på domedagen? Kan de ta dig till paradiset? Kan de rädda dig från helvetet? Kan de göra någonting? Nej, wallahi. Om de kunde, de skulle ta dina hasanat. De kommer inte ge dig någonting. Så vad hände på domedagen? De som bara ville visa upp sig har ingenting. De fick ingen belöning för det de gjorde här. Och de kommer inte heller att få någonting på domedagen förutom straff. Och den som ville bli hörd kommer Allah också att avslöja och skämma ut på domedagen. Och berätta vad den här människan gjorde. Så man ska akta sig för den här väldigt, väldigt fula egenskapen att göra goda gärningar för att visa upp sig. Och varför? Varför ska man be eller läsa Koran eller göra någonting gott för att visa upp sig? Vad är det folk ska ge dig som Allah inte kan ge dig? Eller hur? Gör gärningen för Allah och Allah kommer belöna dig. Bry dig inte om folk. Folk kommer i slutändan inte att hjälpa dig. Allah är den enda som kan gynna eller skada. Så gör det som du gör med ikhlas, med uppriktighet, allting. Du ber för Allah, du fastar för Allah, du skänker pengar för Allahs skull. Och allting gott du gör är för Allahs skull, inte för människornas skull. Tayyib. Så att inte för att bli sedd eller hörd. Och det här med sum'a kan också betyda att man talar om sina goda gärningar. Skillnaden med ria är att man gör någonting när folk ser det. Summa, det kan vara att du har gjort någonting i hemlighet. Och du kommer på dagen efter och du säger till exempel: åh, jag är så trött i benen. Och jag stod och bad i 5 timmar i natt. Hemma, själv, jag har så ont i benen. Du vill bara, Jenny, show off, visa upp det. Ingen såg det, men du gjorde bort det. Du sa det här för att du ville att folk skulle höra: åh, mashallah, han bad hela natten, han är så duktig. Allah skydda oss. Så dessa människor är förlorare i nästa liv. Och sen så sa profeten alaihissalam att den som inte har rahma mot folk kommer Allah inte heller att ha rahma mot. Den som inte är nådig mot folk kommer Allah inte vara nådig emot. Och det här har också nämnts i ett flertal hadithen. Att profeten alaihissalam säger: Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. De som är barmhärtiga kommer Ar-Rahman att vara barmhärtig emot. Ha rahma mot dem på jorden så kommer han i himlen att ha rahma mot er. Mashallah, mycket fin hadith.
När du är nådig, förlåtande och barmhärtig mot folk, så kommer Allah att vara det mot dig. Och Allahs rahma är så mycket mera än våran rahma. Subhanallah. Det har berättats från profeten alaihissalam att han sa att när Allah skapade jorden, så satte han, eller han delade sin barmhärtighet i 100 delar. Och han gav oss på jorden en av dessa 100 delar. Genom den här 1% som vi människor har när vi är barmhärtiga mot varandra, när djuren är barmhärtiga mot varandra, när vi är barmhärtiga mot barn. All den här nåden som finns i människan är bara en liten del som vi fick av Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah att jag sparade 99 till de troende i nästa liv. Så den här rahma vi fick, en del av Allahs rahma i det här livet. Och Allah sparar 99 till de troende i nästa liv. Allah akbar, vilken otrolig nåd Allah subhanahu wa ta'ala har. Så vill vi ha Allahs nåd i detta liv och i nästa liv, så ska vi vara nådiga mot folk i det här livet. Förlåtande, överseende. Vissa människor är väldigt hårda och stränga. Nej, jag ska straffa, jag ska ge igen, jag ska hämnas. Jag ska ha min hack, de ska få se. Man säger snälla förlåt. Allah förlåter dig. Nej. Udbillah, varför? Du missar den här stora belöningen. Så var förlåtande, var överseende. Och profeten Alisson brukade förlåta folk. Han hämnades aldrig någonsin för sin egen skull. Aldrig någonsin. Om någon gjorde fel mot honom, han förlät personen. Utan han hämnades bara för Allahs skull. Inte för sin egen skull. Så förlåt och överse. فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Vad säger Allah i surat al-Nur? Så förlåt och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Så när man är förlåtande, så får man tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en generell princip. كَمَا تَكُونُ مَعَ النَّاسِ يَكُونُ اللَّهُ مَعَكَ. Så som du är mot folk, är Allah mot dig. Och ännu mer. جَزَاءً وِفَاقًا. I belöning, i enlighet med det man har gjort. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Är belöningen för gott annat än gott? Så människan ska vara, ska generös, Allah är generös. Förlåtande, Allah är förlåtande. Barmhärtig, Allah är barmhärtig och så vidare. Så det här är väldigt viktiga egenskaper att tänka på. Sen så ska vi avsluta med en väldigt mäktig hadith som författaren nämner här. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Denna hadith berättas om en man som heter Uqba ibn Muslim. Afwan. Uthman Madani, anna Uqba ibn Muslim haddathahu. Det fanns en man som hette Shufay'an al-Asbahi. Berättade att han gick in i Medina. Och när han kom till Medina, och det var efter att profeten al-Islam hade dött, så kom han då till en man. Och Allah har det här var inne i moskén. Profetens moské i Medina. Han såg en man och folk satt runt honom i moskén. Och då så sa jag, vem är den här mannen? Och folk sa till mig, det här är Abu Huraira. Den här mannen som lär ut är Abu Huraira. Så jag satte mig nära honom. Tills det att jag närmade mig så att jag satt framför honom. Och han berättade hadither för folket. Och när han var tyst, så sa jag till honom, as'aluka bihaq wa bihaqin lima haddathani. Jag ber dig med haq, yani med sanning, att du ska berätta någonting, yani sant för mig. En hadith som du har hört från profeten sallallahu alaihi wasallam, som du har förstått och du har lärt dig den. Och då så sa Abu Huraira att det ska jag göra. Jag ska berätta en hadith från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som jag förstod mig på och som jag lärde mig. Och när Abu Huraira skulle berätta hadithen, så höll han på att svimma. Han höll på att förlora medvetandet. Och vi väntade lite grann tills han fick tillbaka yani han vaknade upp. Och han sa, jag ska berätta en hadith som jag hörde från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i det här huset, yani i den här moskén. Och det fanns ingen annan. Det var bara jag som var där. Yani bara jag hörde denna hadith. Och sen så förlorade han nästan medvetandet en gång till. Och sen så yani kom han tillbaka. Och det här upprepades 4 gånger. Varför? För denna hadith är så allvarlig. Att Abu Huraira höll på att svimma i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa han då efter 4:e gången och han strök över sitt ansikte och han höll på att ramla igen på sitt ansikte och de tog emot honom och satte honom upp igen. Och när han då vaknade så sa han att Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen kommer att stiga ner till sina tjänare för att döma mellan dem. Wa kullu ummatin jathia. Och varje, eller allt folk står på sina knän. Och de första som kommer att kallas, den första som kommer att kallas av Allah är en man som lärde sig Koranen. Och en man som dog fi sabilillah. Och en man som hade mycket pengar. Och Allah kommer att säga till den som läste Koranen, har jag inte lärt dig det som jag sände ner till mitt sändebud? Och då så säger mannen, jo min herre. Och då så säger Allah, vad gjorde du med det som du har lärt dig? Och då så säger mannen, jag brukade be med denna Koran på natten och på dagen. Och då så säger Allah, kadhabt, du ljuger. Och änglarna säger, du ljuger. Och Allah säger, bel aratta en yuqal inna fulanen qari. Ditt mål var att man skulle säga att du är en qari, en person som läser Koranen fint. Faqad qila dhalik. Och folk sa detta om dig. Och sen hämtar man mannen som hade pengar. Och Allah kommer att säga till honom, har jag inte gett till dig alla möjliga rikedomar? Du fick allt som du behöver. Du behövde inte vara beroende av någon annan människa. Och mannen säger, jo min herre, det stämmer. Och då så säger Allah, vad gjorde du med det som du fick? Och mannen säger att jag höll mina familjeband. Och jag skänkte till behövande människor. Och då säger Allah, kadhabt, du ljuger. Och änglarna säger, du ljuger. Och Allah säger till honom, du ville bara att man ska säga att du är generös. Och det var också någonting som folk sa. Och sen hämtar man mannen som dog fi sabilillah. Och man säger till honom, varför dödades du? Och mannen säger, jag beordrades med jihad för din skull. Så jag stred och dog eller dödades för din skull. Och då säger Allah, du ljuger. Och änglarna säger, du ljuger. Och Allah säger, du stred bara för att man ska säga att du är modig. Vilket också var någonting som folk sa. Och sen så slog profeten mig på benen, sa Abu Huraira. Han slog mig på knäna och han sa, ja Abu Huraira, det här är de första 3 från Allahs skapelse som elden kommer att flammas upp för på domedagen. Och då så sa en man som heter Al-Walid Abu Uthman Al-Madani att Uqba ibn Muslim berättade att Shafian, en han som då berättade denna hadith vidare för Muawiya, så sa Abu Uthman wa haddathani al-Ala ibn Abi Hakim att han var en man som då var nära till Muawiya. Och när man berättade denna hadith för Muawiya, så sa Muawiya, subhanallah, om man gjorde så här med dessa 3, vad ska vi då säga om resten av folk? Vad ska vi då säga om resten av folk? Och sen började Muawiya att gråta otroligt mycket. Så mycket att vi trodde att han skulle gå under. Ja, Allah al-Musta'an. Till slutet på namn. Och sen så yani satte sig Muawiya upp, strök bort tårarna från ansiktet och han sa att Allah har sagt sanningen och hans sändebud har sagt sanningen. Och så läste han den här versen: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Den som strävar efter det världsliga livet och dess vackra saker kommer vi att ge från deras gärningar, och de kommer inte att förlora någonting alls. Ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Det är de som i nästa liv inte kommer att få någonting annat än eld. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Och allt de gjorde i detta liv är förgäves. Allt är då förlorat. Allahu musta'an. Så denna hadith som ni hör är väldigt mäktig, och den handlar om faran av att göra gärningar för att visa upp sig. Här så berättar denna man från Salaf att han kom till Abu Huraira, och då han satt i moskén och lärde ut. Och det här bevisar också att det är rekommenderat att sitta i moskén och att lära ut Koran och lära ut hadither och att samlas kring de lärda. Det är från det bästa man kan göra i det här världsliga livet. Och Abu Huraira berättade då denna väldigt mäktiga hadith. Och innan han berättade den så förlorade han nästan medvetandet 4 gånger. Och höll på att ramla ihop när han skulle berätta denna mäktiga hadith. Och han berättar här om de 3 första människorna som kommer att kastas i elden på domedagen. Och vilka är de? En person som kunde Koranen utantill. En person som skänkte pengar till fattiga. Och en person som stred i jihad. Det här är de 3 första som kastas till helvetet på domedagen. Och den första var en man som lärde sig Koranen. Och Allah kommer fråga honom varför. Och han kommer säga att jag bad. Och i vissa hadither, jag lärde mig Koranen för din skull. Och jag lärde ut den till folk för din skull, ja Allah. Och då säger Allah, du ljuger. Utan det var bara för att man ska säga att du är en qari. En person som läser Koranen fint. Vilket folk också sa. Och sen så säger Allah till änglarna, släpa honom och dra honom på ansiktet och kasta honom i eld. Och sen mannen som fick pengar. Och mannen kommer att säga att jag gav till allt som du tycker om. Jag spenderade för allt som du tycker om, fisabilillah. Och Allah säger, du ljuger. Det var bara för att man ska säga att du är generös. Släpa honom på ansiktet och kasta honom i eld. Och sen mannen som stred. Han sa, jag gjorde det för din skull, fisabilillah. Och Allah säger nej. Det var bara för att man ska säga att du är modig. Och vilket också folk sa. Och han släpas på ansiktet och kastas i elden. Så denna hadith bevisar en väldigt viktig sak. Och det är att gärningar som inte är för Allahs skull inte accepteras. De gärningar som inte utförs för Allahs skull kommer inte att accepteras. De gärningarna som inte har ikhlas, som inte har uppriktighet, kommer inte accepteras av Allah på domedagen. Utan man kommer snarare att straffas för dem. Så kolla vilken förlorare. Han som läste Koranen. Hade han läst Koranen för Allahs skull och lärt ut den för Allahs skull, så skulle Allah ha belönat honom. Och folk skulle också ha säkert kallat honom för qari. Ändå. Eller hur? I slutändan. Den som skänkte pengar, Allah skulle ha belönat honom på domedagen om det var för hans skull. Och folk skulle säkert ha sagt att han är generös. Men han fick ingen av dem. Han fick den ena bara. Att folk sa att han är generös, men han fick ingen belöning av alla. Utan han fick helvetet. Och den tredje mannen stred, offrade sitt liv för att man ska se att han är modig. Om det vore för Allahs skull så skulle han ha fått båda ändå. Han skulle ha fått Allahs belöning och folk skulle ha talat gott om honom ändå. Så det är så otroligt dumt att slösa bort sina goda gärningar på det här sättet. Att inte göra dem för Allahs skull. Utan det man gör ska vara uppriktigt för Allahs skull. Med ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Så det här är en av de viktiga villkoren för att en gärning ska accepteras. En gärning kan se god ut i folks ögon, men hos Allah är den inte god. Varför? För den är inte uppriktig. Förstår ni? Det är ett väldigt viktigt villkor just för att gärningarna ska accepteras. Ja. Och vi avrundar där och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss ikhlas, uppriktighet i det vi gör och att han ska acceptera våra gärningar och förlåta oss för våra brister.